Vi talar här lite grann då om härligheten. Härligheten i Fadern som den enfödde sonen får. Och han var full av nåd och sanning. Och jag har försökt att lite kort kasta ut några saker. Ni får gärna reflektera, fundera och tänka mer kring det här. Jag tror att det är väldigt fruktbart. Fundera på sanningen, fundera på nåden. Fundera på hur nåden och sanningen samverkar. Och också hindren av den. Jag skrev en bok för ett antal år sedan som heter Den fariseiska församlingen. Det finns där nere då. Och nu ska vi tala lite grann om fariseerna. Och jag tror alltså undervisningen om nåd och sanning. Jag har undervisat om den i många länder faktiskt. När jag möter människor och delar den här undervisningen så har människor blivit väldigt tacksamma. För den ger redskap till att förstå en balans, en harmoni som finns i evangeliet och som finns i Kristus. Men det finns också överallt när Gud gör någonting så kommer det ju alltid upp ett motstånd. Allt som är härligt, det vill djävulen förgöra. Allt som är gott, det vill han pervertera. Så det finns en kamp om att leva i fullheten utav nåd och sanning. Leva Kristuslivet. Och den här kampen syns väldigt tydligt i Nya Testamentet. Därför det finns en grupp människor som motstår evangeliet om Jesus. Det finns en grupp av människor som motstår hans förkunnelse väldigt tydligt. Och de här kommer gång på gång. Det som är intressant och dråpligt när man tänker på det är att djävulen kommer och möter Jesus. Det finns ju tillfälle, Matteus 4. Eller hur? Och vad säger Jesus till djävulen? Jo, gå din väg. Och då fick han gå sin väg. Och kampen mot djävulen hade liksom sin plats, va? Han kunde skicka iväg djävulen, han kunde kasta ut onda andar. Men däremot så fanns det något annat han inte kunde kasta ut. Och som kom tillbaks om och om igen. Och det var det religiösa. Det var religiösa människor som gång på gång, de var dryga alltså mot honom. Det gjorde hans tjänst väldigt tung och det var väldigt svårt. När jag studerade det här, och det här är ju en anledning till att jag skrev den här boken och att jag jobbar med de här frågorna. Det är alltså att när du tittar i Nya Testamentet så upptäcker du, om du bläddrar i evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes fram och tillbaka, så upptäcker du att nästan 40 gånger vid 40 tillfällen, 30 gånger direkt och 10 gånger så att säga i en biform, eller hur man ska uttrycka, Jesus talar med någon annan, men fariserna, sadducerna är där. Men 40 gånger i Nya Testamentet så är Jesus samtal, undervisning, förmaning i relation till den här religiösa gruppen. Det är väldigt mycket. När du går igenom evangelierna så tänker du att Jesus botar sjuka, eller hur? Ja, lika mycket och kanske lite mer talar Jesus till de religiösa. Det vill säga det finns alltså en väldigt stor del av Nya Testamentet som Jesus riktar sig mot grupper av religiösa som motstår hans verksamhet. Och då börjar jag fundera, varför upptar det Nya Testamentet, eller evangelierna då? Men det finns även i Nya Testamentet och jag kan tala mer om det sen. Paulus tar upp jättemycket om det här. Men varför finns detta om fariseerna är liksom en gammal glömd grupp? Varför skulle Gud ge oss Nya Testamentet med Matteus, Markus, Lukas och Johannes som är så upptagna med sadduceer och fariseer och sånt här? Om det inte är för att det finns lärdomar där som kanske är viktiga för oss idag. Och där tror jag att det finns någonting, och jag ska komma tillbaka till det som jag kallar för en andemakt. Ett andligt religiöst väsen som jobbar för att kväva Guds verk. Och jag tror nyckeln till att förstå hur det kväver Guds verk är just att förstå att det vill kväva nåden och det vill kväva sanningen. Och det vill splittra på det. Det vill dela upp det så att antingen så blir det ett förvärldsligat evangelium eller så blir det ett religiöst hårdnackat evangelium. Det här är jätteviktigt att se in i de här bitarna. Fariserna, de hade väldigt mycket kunskap. Och de visste väldigt mycket. Jag vet inte hur mycket jag har tänkt där. Men fariserna, bara för att ta en liten bakgrund, så är det ju så här att de räknar sig som de, nu ska vi se, skriftlärda. Hänvisar som tillbaka till den första skriftlärde, kanske Esra. Och sen prästen Sadok, där har du leviterna som ser dig som efterkommare. Och vad du har här är en prästtjänst som är sadduceer. Och du har en lärartjänst som är fariser. Och fariserna var oerhört skickliga laglärare. Under Jesu tid så fanns det i hela Israel då, så fanns det några hundratusen människor. Hur många vet jag inte, men kanske en miljon i landet eller ett antal hundratusen. Antalet fariser var 6000. De är alltså en liten grupp. Men de var laglärare och kunde lagen oerhört väl. Alltså. Baklänges och framlänges, utan till. Och de håller på och diskuterar små punkter och satser. De var helt i det här. Sadduceerna, de var leviter och hade tempeltjänsten. Och de hörde till det här klientelet utav präster. Egentligen skulle en överste präst bara vara överste präst alltså hela sitt liv. Det var ett livslångt ämbete. Men under 90 år där kring Jesu tid så fanns det 28 överste präster. Och när du läser om i Nya testamentet så läser du överste prästerna. Det vill säga man hade flera stycken samtidigt. Man har frångått lite av Bibelns lära, alltså från gamla testamentet. Man gick ifrån Moses lite. Man var influerad av det grekiska filosofiska tänkandet. Det viktigaste var tjänsten, det viktigaste var det materiella. Och den biten. Nu fanns det ju en och annan levit, en och annan sadducé som absolut var trogen sin tjänst. Men många var väldigt förvärldsligade. Och fariseerna i andra biten då, de kom egentligen som en väckelserörelse. Jag tror det är viktigt att förstå varifrån de kommer. De kom som en förnyelserörelse att vi ska ha ordet igen. Och 110 år före Kristus så kommer sadduceernas, jag vet inte hur det där ser ut i maktsmässigt, men deras sida får grepp om makten, om det är en kung eller hur det är. Och 800 fariser mördas och de får fly. Och sadduceerna är de som sitter i Sanhedrin, det judiska rådet. De styr alltså Israel. Men 76 före Kristus, alltså 30-40 år senare, jag tror att hon heter drottning Alexandra eller någonting. Hon välkomnar och hon ändrar systemet. Så de som sitter i Sanhedrin skulle sitta där på grund av kunskapen i Guds ord. Och nu är det ju fariserna som har det. Och så fick de ett övertag. Och på Jesu tid finns både fariser och sadduceer, men fariserna har övertaget. Det är den korta historiken kring de här grupperna. När vi läser då, vi tittar i Matteus 15. För att ta ett bibelord här. Så ska vi se någonting som är så kännetecknande för fariseerna och de skriftlärda. Matteus 15:1. Sedan kom några fariseer och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och frågade: varför bryter dina lärjungar mot de äldste stadgar? De tvättar inte händerna innan de äter. Här har du en lagfråga. Det här är ju viktigt, det här med att tvätta händerna. Och det finns ju skrifter om det. Men det viktigaste som vi ser här, som man glömmer bort, är att sen kom några fariser och skriftlärda från Jerusalem. Den stora viktiga skillnaden mellan fariser och laglärare och Jesu lärjungar är att lärjungarna vandrade med Jesus. Medan som skriftlärda kommer fram för att intervjua, diskutera, samtala. Sen går de tillbaka till Jerusalem. Vad ska vi tycka om det här? Vad säger han? Man diskuterar på distans med Jesus. Det är den absolut viktigaste skillnaden. Därför där byggs det religiösa upp. Vad tycker vi om Jesus? Var det bra det han sa? Ska vi ta det här? Hur hittar? Och så är man. Och så går man tillbaks till sin klan, sin grupp. Och så har man sin lilla samtalsförening. Ser ni skillnaden? Medan lärjungarna var tvungna att vandra med Jesus. När han säger nu ska vi gå till Caesarea Filippi, som var en plats man inte ville gå till. Varför ska vi gå dit? Ja, det är bara att följa med Jesus. Varför ska vi gå upp på berget? Varför ska vi gå ner? Vad ska vi göra nu? Nu ska vi gå till Jerusalem. Han ska dö. Varför ska vi? De fick ju följa med på resan. Och de var lärjungar och de kunde följa honom och bli lik honom därför att de gick med honom. Vill du veta en grundläggande skillnad mellan att vara religiös eller en lärjunge, så är det just detta att lärjungen är på resa med sin mästare hela tiden. Och det är en utmaning för oss att vara det hela våra liv. Hela våra liv, fortsätta den resan och säga: Herre, det finns mer som du kan lära mig. Det är klart att vi växer med kunskap, klart att vi växer med ansvar, klart att mycket. Men om vi sätter oss ner och så börjar vi till slut säga: nu kom den rörelsen, ja, vad tycker vi om den och ditt och datt. Istället för att säga: Jesus, var finns du i detta? Och se Jesus i det som kommer. Jag håller med det du sa här nere i Roland. Vi skojar lite grann, han och jag. Om för hans bakgrund är alliansmission och mine pings. Va? Men jag bryr mig egentligen inte vilken kyrka jag tillhör. Frågan är ju vad som är Jesus. Vad är hans rörelse? I himlen så blir det inte så mycket uppdelat alltså. Eller hur? Ja, men det blir det ju inte. Utan vi ska vara tillsammans med honom. Sen kan det vara fint. Och det menar jag alltså. Det kan vara fint med olika historiker. Och det kommer till på olika sätt. Och vi kan lära oss mycket av varandra. Så vi behöver inte bråka om det. Men nyckeln är ju, var är Jesus i det här? Och fariserna var inte intresserade av var är Jesus. För honom kunde de hitta när de ville. Utan de var funderade på hur kan vi utnyttja honom eller ställa oss emot honom. De ville alltså använda honom. Vi ska följa, hur fungerar fariserna? Jo, det finns fem steg. Alltså fariserna i grunden, och det har jag visat där. Kommer ihåg att nåd och sanning är viktigt. Sanningen är viktigt, för finns ingen sanning så bryts förtroenden. Och här finns inte sanningen. Det finns en brist på uppriktighet. Det här har sargat också många kyrkor. Vi talar ju om det här att vad som upprättar en kyrka. Man måste lära sig vara uppriktig i en kyrka. När vi går bakom ryggen på varandra, då är det problem i Guds rike. Det är mycket bättre att vi är uppriktiga. Men för att vara uppriktig och sann behöver man ha nåd och kärlek. Eller hur? Bara sanningen är inte hela sanningen. Men vi kan inte bli brist i uppriktigheten. Det skapar enorma problem alltså. Och den där uppriktigheten går åt båda hållen. Men fariserna var inte uppriktiga. Utan de sökte, de hade egna motiv, egna agender. Om du följer det första som händer. Jag vet inte om jag tog med någon bibelord på det, men ni har ju redan när Jesus är 12 år och är i templet. Vad är fariserna då? Jo, de är nyfikna på Jesus. Vad är detta för en ung kille? Alltså? 12 år, han kan svara och han kan resonera på det här sättet. Simon bjuder in honom i sitt hem och mästare. Och man är nyfiken på Jesus. Och det är ju bra. Men det räcker ju inte. Men man är nyfiken. Sen kommer då Lukas 16 och 14 har ett exempel här. Därför att hade man varit äkta nyfiken på Jesus så kunde man ju följt honom. Men det var ingen som gjorde. Lukas 16 och 14. Allt detta hörde fariserna som älskade pengarna och de hånade honom. Ser du här, något ifrån nyfiken, nu är det inte nyfikenhet längre utan nu hånar man Jesus. Det vill säga, man är irriterad på honom. Och det kommer ni upptäcka många, många gånger. Varför gör dina lärjungar så här? Varför rycker de av? Varför tvättar inte de händerna? Ska inte er mästare? Och så håller man på. Man är irriterad på Jesus. Det kommer ni se om ni läser evangelierna. Och nästa steg är ju att ta det i Markus 12 och 14 ett exempel då. Det står det att man prövar honom. 12 och 14, från vers 13 kan vi läsa. Markus 12 och från vers 13. Sedan sände de till honom några fariser och herodianer för att snärja honom genom något ord. De kom till honom och sa, mästare, vi vet att du är trovärdig och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Du ger en rätt undervisning om Guds väg. Tänk om de trodde på det, va? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller är det inte tillåtet? Jesus förstod ju, eller hur? Tror ni att de ville veta? Ville de verkligen veta hur det var med skattefrågan här? Nej, de var ju inte intresserade av det. Och det här är väldigt, det är oärligt. Det är en total brist på uppriktighet. Man är inte ute efter att få reda på Guds tankar om pengar, om skatter, om kejsare. Utan man är intresserad av att fälla Jesus. Man vill snärja honom. Jag ställer upp på vilka frågor som helst. Och ni kan ställa frågor till mig här efteråt sen om ni vill. Det går så jättebra. Men jag har jättesvårt när människor inte är ärliga. Det är jättesvårt att prata med människor som inte är uppriktiga. Kan Gud som är så stor skapa en sten som är större så han inte kan orka bära den själv? Okej, vill du jag ska svara på den frågan? Men alltså, människorna säger saker. De vill bara nita mig. Jag kan svara på frågor. Men då måste man ju vilja ha svar. Fariserna vill inte ha svar. De är ute efter att pröva honom, snärja honom. Matteus 16:1 är samma sak. Farisén och saduséerna kom fram. Här ser du skillnaden igen. Inget lärjungaskap. Man kommer fram. Man har gömt sig någonstans och diskuterat något. Matteus 16:1. Farisén och saduséerna kom fram och ville snärja Jesus. Och begärde att han skulle visa dem ett tecken på himlen. Då är du profet. Visa oss ett tecken. Om han hade visat ett tecken, hade de trott på honom då? Nej. Därför de var inte uppriktiga. De var inte sökare. De sökte motiv för att fälla honom. Om de ville veta om någon som var uppväckt från de döda, hade de kunnat intervjua Lazarus. Om de ville veta om han helade människor, kunde de kunde samla på. De visste ju så mycket om det här redan. De visste allt det här. Men de var inte uppriktiga. De vill snärja honom. Matteus 9. Bara några kapitel bak där. Och det här kan du alltså, du kan göra långa bibelstudier om de här. Gå igenom alla de här ställena och se dem framlänges och baklänges. Fariserna fick se det och frågade hans lärjungar. Varför äter er mästare med publikaner och syndare? Och här har du, det här är nästa va. Han ser att Jesus ligger till bords med Matteus här och de andra. Man anklagar Jesus. Och jag kan ta mönstret här igen sen när du kommer in i Nya Testamentet. Kommer ni ihåg Stefanos? Han förklarar, han undervisar. Och till slut så säger han, ni är så hårdnackade. Då håller man för öronen. Och så står det att man skrek. Och så dödar man honom. Man vill inte höra. La, la, la. Berätta ingenting för mig. Man är ointresserad. Man vill bara anklaga någon. Och det sista steget är just det. Man vill döda. Och här är det ju så att jag tror faktiskt att alla Herrens tjänare, alla som vill tjäna Gud på ett eller annat sätt, kommer få uppleva fyra utav de här stegen. Man kommer få uppleva en nyfikenhet. Man kommer uppleva att människor blir irriterade. Man kommer uppleva att vad hade vi nu då? Människor vill pröva, och man kommer uppleva att människor vill anklaga för snärja och fälla. Och det finns de som faktiskt blir mördade. Jesus tillhörde dem, Stefanus tillhörde dem, många av lärjungarna tillhörde dem. Än idag så finns det många som mördas. Men det är inte alltid som det är fysiskt. Men jag menar bildligt, man vill ta kål. Du har bara fel, 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 fel. Ja, men på vilket sätt är jag fel? Du har bara fel. Det är oerhört dödande alltså. Man vill krossa någonting. För man är inte intresserad av nåd. Man är inte intresserad av sanning. Man är bara intresserad av våra trosläror. Våra dokument. Och så kör man någonting som man inte jobbar med på ett gudfruktigt sätt. Det här ledde ju till Jesus, till döden. Man dödade mästaren. Man dödade det grundläggande hoppet. Jag ska bara titta en sån här sak i Johannes 19:15. När Jesus ska dödas, så till och med Pontius Pilatus tycker att det här är konstigt. Va? Han har ju inte gjort någonting. Jag hittar ingen fel hos den här killen. Vad håller ni på med? Ska jag korsfästa honom? Vers 15 är Johannes 19. De skrek bort med honom. Bort! Korsfäst honom! Pilatus frågade, ska jag korsfästa er kung? Översteprästerna svarade, vi har ingen annan kung än kejsaren. Ja, men vänta lite nu. Menar vi att Israel inte hade någon annan kung? Nu talar vi om de laglärda. Vi talar inte om vem som helst. Det är klart att de hade en kung. De hade ju ett hopp i Messias, konungen. De trodde ju på en annan kung än Caesar. Men det gällde att döda Jesus. Så man är beredd att ge upp det mest grundläggande. I sin egen övertygelse. För att kyrkopolitiskt då, eller politiskt få det som man vill. Det är helt otroligt, eller hur? Bort med honom, bara bort med honom. Ja, men vad har han gjort då? Ja, vi har ingen annan kung, du är kung. Det var ju vad Caesar ville. Det var ju vad Pontius Pilatus ville. Vad fint, nu är det lydigt folk här. Fast det var de inte heller. Men det är ju en annan sak. Det finns här en oerhört brist hos det religiösa. Och den här bristen, den vill gärna komma in i våra liv. Och den gäller dig och den gäller mig. Och när jag talar om det religiösa här, Så gör, var väldigt uppmärksam på att vi blir religiösa. Det är väldigt lätt att sitta där och göra anteckningar och säga, ja, men nu tänker jag på Olle. Olle är verkligen religiös. Ja, nu tänker jag på den kyrkan. De är religiösa. Jag tänker på, vi blir religiösa. Det finns liksom en latent fara för oss att gå in i tankemönster. Så jag predikar inte så mycket för alla andra som jag predikar lika mycket för mig själv här nu. Alltså, vi har en tendens att bli religiösa. Och det finns någonting som är så farligt i det religiösa. Och det är bristen på omvändelse. Man vänder inte om. Det är aldrig farligt att göra fel. Det som är farligt med att göra fel är att man lever förblir i felet. Att man lever kvar i felet. Alla kan göra fel. Alla kan ta fel. Men bekymret är när man inte omvänder sig. Det är bekymmersamt. För att vi blir förblindade, att vi tar miste, att vi, alltså det finns tusen saker som händer i våra liv. Vi snubblar och druttar hit och dit och vi är operfekta. Men det är inget bekymmer. Bekymret är när vi ser att vi gör fel och vi vägrar att omvända oss. Där har du ett jätteproblem. Omvändelsen är oerhört viktig. Den som vill följa mig måste ta sitt kors. Omvänd er och följ Kristus. Detta tillhör kärnan i evangeliet. Omvänd er. Det är vad Jesus säger. Omvänd er. Det är vad Johannes döparen säger. Omvändelse. Men det har inte det religiösa i sig. Och det måste du och jag akta oss för. Jag har ju predikat i väldigt mycket olika kyrkor och sammanhang. Och ibland blir jag lite orolig. Jag vet inte alls eftersom jag är gäster och jag känner ju inte era församlingar och ingenting. Men jag blir ibland lite orolig när jag möter en del frikyrkor. Och under ett par år så var jag väldigt engagerad inom EFS och hade förmånen att undervisa och vara bland EFS-are. Och inom den lutherska kyrkan har man ibland en väldigt stark nådeslära. Den är väldigt stark. Den är så stark så att man blir passiv. Man bara sitter ner och Gud är god och Gud är nåd. Medan ibland i frikyrkan så har vi mer av en aktivism och vi är brinnande och det finns saker att göra så att vi bränner ut oss. Det går åt båda hållen de där sakerna ibland. Jag var väldigt tacksam för åren där. Men en sak som är intressant är att i de här kyrkorna, i många av de traditionella gamla kyrkorna, så har man ju syndabekännelse och omvändelse. Och då har man den i gudstjänsten att man lägger fram, ja, nu har vi avlösning här och så läser man någonting ofta innan till och sen så kan det bli tyst en stund och så får man möjlighet att omvända sig. Och det är fint. Och det där har jag varit på med massor av gudstjänster och det är bra. Problemet med det många gånger är att det blir så religiöst. Alltså jag vill ju inte vänta till söndagen för att omvända mig. Jag vill inte ta avlösningen, inte på det sättet. Det blir ibland väldigt religiöst. Men jag kan tycka att det har sin plats i gudstjänster ibland. Ibland har jag predikat i frikyrkor och så sagt, nu är det dags, det här är ett omvändelsebudskap. Är det någon här idag som behöver omvända sig? Och det kan vara en stor sal, många människor. Kom ihåg särskilt en plats. Det var, när jag gjorde en sån inbjudan så var det en kille som ställde sig där nere. Han ställde sig rakt upp på en gång. Är det någon som behöver omvända sig? Och jag kände honom. Det var en av mina ungdomar från när jag var ett ungdomspastor i Skåne. Nu är han präst i Svenska kyrkan. När det var omvändelse, då ställde han sig på en gång upp. Men ingen i frikyrkan i övrigt behövde omvändelse. Det tycker jag var fantastiskt. Alla levde i en full helgelse hela tiden. Det var helt otroligt. Vi har ibland, eftersom jag själv kommer från frikyrkan, ibland så har vi gjort den där omvändelsen till någon prestige. Att det skulle vara fel att omvända sig. Alltså jag är en sån här predikant som jag kan predika och sen så kan jag gå ner och så kan jag be om omvändelse på en gång efter predikan som jag själv predikat. Alltså det är ju inte vi måste ju bli avslappnade i detta. Och nu är det bara bilder av församlingsmöten. Jag tror omvändelse naturligtvis hör till när jag kör bil. Och jag börjar liksom tänka onda tankar om min granne. Förstår ni? Det är där som jag behöver omvändelsen. Eller när jag går och lägger mig och så kommer jag på allt som jag sagt till någon. Eller när jag grälar med min fru. Då behöver jag omvända mig. Inte på söndagen. Så vi behöver närhet till omvändelsen. Men det religiösa motstår omvändelse. Det behövs inte. För det religiösa i grunden är en högmodsande. Det handlar om ett högmod och en stolthet. Att vi är minsann så pass bra. Och det är livsfarligt. För det är sant att Gud älskar oss, han har köpt oss. Men det religiösa i botten är inte Guds rättfärdighet, utan det är en självrättfärdighet. Och det är avskyvärt i Guds ögon. Det är fruktansvärt. Och som jag sa i förra passet här, det finns få människor eller få sammanhang där Jesus är riktigt skarp, men mot fariseerna så är han sylvass alltså. Och det är Johannes Döparen också. Han säger ni huggorms yngel. Vad betyder det? Ni satans ormar. Ni är av den här stora ormen, det är ni. Det säger han till de religiösa. Och så vet du vad han säger? Bär då sådan frukt som hör omvändelsen till. Det vill säga han är rakt på dem och säger att ni har hela skenet, ni har hela det yttre beteendet. Ni måste bära frukten som tillhör omvändelsen. Och det gjorde de inte. Det finns inte många kapitel om en enda sak i Nya Testamentet. Vi kan en del sådana kapitel. Vi kan liknelsekapitel, vi kan bergspredikan 3 kapitel, vi kan korsfästelsen 1 kapitel i varje evangelium. Matteus 23, vad handlar hela det kapitlet om? Ve er fariser, ve er, ve er, ve er. Det är en enorm klagan. Och då tänker vi att ve är en form av förbannelserop. Det är det inte. Utan veropen är en vånda som handlar om en far som har en bångstyrig son som han vet inte vad han ska göra. Sonen bara är på tvär. Det är en förtvivlan i veropen. Ett helt kapitel där Jesus talar ve er, ve er, ve er. De kan inte vända om. Han kan inte ruska liv i dem. Samma sak är ju med Paulus. Läs honom i Galaterbrevet. Han är förtvivlad. När du läser Galaterbrevet så är det Paulus mest arga brev alltså. Vad har förhäxat er? Vad har hänt med er? Var är lovsången? Vad håller ni på med? Och han avslutar brevet. Han är ju alltid så kärleksfull och varm. Hälsa den och den. Nu må ingen störa mig mer. Punkt. Det är fina slutord. Paulus älskar Galatierna, men någonting har kommit in i den församlingen av ett religiöst högmod och han vet sig inte råd. Och samma sak är det med Jesus. Han är förtvivlad över fariseerna, att han inte når in i dem, att han inte kan förändra deras tänkande. Vad är nyckeln? De kan inte omvända sig. Vi måste ha nära till omvändelsen, vänner. Och jag säger det med gripenhet i mitt hjärta. Låt oss inte bli för stolta. Låt oss inte bli högmodiga. Ibland har vi den här bilden av att vi liksom ger våra liv och vi är duktiga. Vi offrar och vi ber och vi gör saker och allt det där. Och så har vi, jag vet det själv, jag är pastor i många år. Det är sällan jag ser äldstebröder på en inbjudan bara springa fram och säga idag behöver vi omvändelse. Vi är inte frimodiga när det gäller omvändelsen. Det är konstigt. Därför att omvändelsen befriar oss. Men det har blivit någonting att skulle jag behöva gå fram och omvända mig. Det är klart du behöver gå fram och omvända dig. Jag behöver det. Alla behöver tillfällen i våra liv när vi behöver omvända oss. Vi behöver alla sådana tillfällen. Och ibland är det så man kommer till kyrkan och det har hänt någonting. Och man behöver det där tillfället och få fånga det för att bli befriad. Men om vi har långt till omvändelsen i våra kyrkor, hur långt ska då inte människorna i världen ha att komma till omvändelse? De är ju de enda som blir utpekade. Det är de verkliga syndarna som kommer. Vi andra sitter och är präktiga och fina. Nej! Vi har alla kommit till korta. Och vi kommer fortfarande många gånger till korta. Om vi syndar, säger första Johannes brev, så är han rättfärdig. Och han förlåter oss vår synd. Det betyder att Bibeln lär oss inte att vi liksom blir frälsta och sen syndar vi aldrig mer. Den lär oss att vi kommer in på en resa där vi inte ska synda mer. Men om vi syndar så har vi en försvarare. Så har vi någon som renar oss från all synd. Nu får någon säga halleluja eller någonting. Ja, det är bra, eller hur? Så vi måste tillåta det. För det har blivit någon stämpel ibland i frikyrkan. Att om man söker omvändelse. Vad är det för fel på Anna idag? Och tittade på Sven. Han ska omvända sig, va? Det behöver vi ju. Vi behöver ju omvändelse. Vad är det som är konstigt med det? Och det är det som blir så roligt då. Att i en stor skara när jag ser någon ska omvända sig. Då är det prästen som hoppar upp och säger. Ja, det är jag. Hur kommer det sig? Han är van vid avlösning. Han har det som ett tränat beteende att i vår kyrka så är det så. Det är tid för omvändelse. Medan jag menar att, förstår ni, båda de här kan bli diken för oss. Att vi lever i en liturgisk ritual som inte betyder något. Eller att vi lever att vi inte skulle behöva det. Vi behöver omvändelsen. Och därför behöver vi omvändelsepredikanter. Och vi behöver omvändelsepredikningar. Nu känner jag, nu kommer jag ut i predikan här. Alltså, det här är viktigt, mina vänner. När någon säger att alltså predikar omvänd dig till Jesus. Då skulle vi säga ja. Men då blir vi tysta och tänker, oj, väldigt vad han tar i då. Vi behöver det. Vi behöver människor som manar oss framåt. Som trycker på sig och söker dig närmare Jesus. Ja, det är bra. Inte det där att vi sitter och tror, men jag är den enda som är dålig här inne. Nej! Jag kommer ihåg, alltså under väckelseperioder, i riktiga väckelsemöten. Då är det ju så att alla, hur gammal man än är i kyrkan, så blir man ju överbevisad om synd igen. Jag kommer ihåg människor som vittnade för mig, de hade varit i Pensacola under den stora väckelsen där. De sa det, när jag gick in i den kyrkan, jag trodde jag var världens största syndare när jag kom dit. Steve Hill var en verklig väckelsepredikant. Jag har hört honom predika på riktigt. Ibland när du hör sånt där så känner du bara, käre Gud, kan jag få ge mig till dig en gång till? Alltså man skärps, det är underbart. Vi ska inte vara rädd för omvändelsepredikningar. Vi behöver dem. Vi behöver dem. Se till att du inte har långt till liksom knäfall. Jag menar inte att vi måste göra det, är inte liturgin jag är ute efter. Men ha inte långt till att komma ner på knä och säga, käre Gud, förlåt mig idag. Hjälp mig idag. Studera andra Korinthierbrevet 3. Där Herrens ande, där är frihet. Och när helst någon omvänder sig så dras slöjan bort. Det finns något när vi omvänder oss som bara befriar oss. Det har varit en förblindelse som vi i vårt högmod hållit fast vid. Men när jag omvänder mig så kommer en uppenbarelse från Gud, en klarhet som befriar mig och rycker ur mig till en fantastisk frihet. Där Herrens ande är, där är frihet. Den friheten vill jag ha. Därför måste jag omvända mig. Och jag måste leva i en omvändelse. Ja, men du är ju pastor. Du är ju tv-predikant. Ja, käre Gud. Jag önskar ibland att jag skulle vara mycket modigare. Att jag kunde säga precis vad jag känner. Ibland ska man inte göra det. Jag blev så tagen en gång när jag hörde om Jong-gi Cho. Ni vet den här predikanten i Sydkorea som har en jättestor kyrka, flera hundratusen. Som ändå inför 30 000 går upp och säger, jag är ledsen, jag har grälat så med min fru så innan jag predikar idag, ni måste be för mig. Det tycker jag är starkt, va? Sånt har inte jag hört så mycket svenska predikanter gå upp och säga, ni får förlåta mig. Jag har varit så arg och le på mina ungar här på väg till kyrkan nu. Så att innan vi, skulle ni kunna be så får jag bara omvända mig till Herren först. Eller, va? Ni ska veta att det kan vara krig med 6 barn på väg till kyrkan. Erik med 2-1 också. Eller hur? Vad handlar det om? Det handlar om en uppriktighet. Nu är inte det att jag måste eller någon annan. För det har varit diken ibland i kyrkans historia. Där man kräver någon form av bekännelse. Ju mer man bekänner desto heligare är man. Det är bara dumheter. Så därför finns det inget krav. Jag talar inte om liksom ett religiöst mönster. Jag talar om ett hjärta. Som är öppet inför Gud och som är berett och klart att omvända sig. För när vi gör det så kan inte det religiösa fånga oss. För vi söker inte det religiösa, vi söker Jesus och vi vandrar med honom. Det finns en stor skillnad mellan 2 stycken lärjungar till Jesus. Den ena heter Petrus och den andra heter Judas. Och vet ni vad? Det är 2 stycken som förrådde honom. Den ene sålde honom och den ene förnekade honom. Eller hur? Den ene som resultat av det hänger sig. Och den andra blir kyrkans ledande apostel. Det är väldigt olika, eller hur? Men båda förrådde honom. Vad är det som gör att Judas inte kan få ett förnyat förtroende och vandra med Jesus? Han omvänder sig inte. Han går inte till Jesus. Han går till de religiösa. Och läs, alltså det är sorgligt att läsa. Jag tycker det är så. Han kommer ju, om ni läser, jag kommer inte ihåg om det är Johannes evangeliet. Han kommer ju till fariserna och säger att jag har gjort fel. Och vet ni vad de svarar? Vad rör det oss?
Alltså det är så hårt mot den stackars Judas. Han har ånger i sitt hjärta. Vad rör det oss? Gör det du vill. Vi har betalat dig. Sköt dig själv. Fruktansvärt. Petrus grät hela natten förmodligen. Han hade förrått sin mästare. Han kunde inte få något nytt förtroende. Men vad som händer är att han säger till Jesus, jag älskar dig. Älskar du mig, Jesus? Ja, jag älskar dig. Tre gånger får han sitta på samma strand. Och han får bekänna. Och han bekänner sin litenhet. Men han vet en sak. Han älskar Jesus. Det finns någonting där som är väldigt, väldigt gripande. Och jämföra mellan de här två. I Matteus 23, vi har redan tagit det, så har vi V-ropen. Och vi kan studera dem. I grunden så är det en brist på både sanning, nåd och kärlek i de här vännerna. Och de är stolta. Vi kan titta i Matteus 23 och 23. Där har du ett sånt här typiskt, där Jesus tydliggör precis det jag talar om här. Matteus 23 och vers 23 så säger Jesus så här. Ve er, Matteus 23 och 23. Ve er skriftlärda och fariser, ni hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin. Men ni försummar det som är viktigast i lagen. Rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Vad är det han säger? Jo, de gör en del som är rätt. Så kom någon gående med en liten dillpåse här, va? Då öppnar man den där påsen och så plockar man ut en tiondel till templet. Så man håller ju på och peta in i de minsta detaljer som lagen sa. Men man glömde bort. Vad glömde man bort? Barmhärtigheten, kärleken, troheten. Man älskade alltså inte Gud. Man älskade inte människorna som var Guds avbild. Man var lagiska. Och Jesus säger, ni ska göra det ena. Det betyder att lagen har sitt syfte. Men också det andra. Bara sanningen är inte hela sanningen. Utan nåd och sanning. Fullheten av det. Du ser att det finns så tydligt i den här kapitlet och den här versen. Vi ska ta en parentes som jag tycker är viktig. Och det är fjärde Mosebok kapitel 21. I fjärde Mosebok kapitel 21 så har vi en mycket intressant berättelse i vandringen för Israel från Egypten och mot det förlovade landet. Och då står det i vers 4 här. Fjärde Mosebok 21 och 4. De bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt och folket talade mot Gud och mot Moses och sa, varför har ni fört oss upp ut ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns varken bröd eller vatten och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket och de bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Moses och sa, vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar ifrån oss. Och Moses bad för folket. Herren sa till Moses, gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Moses gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Här har du ju, och det vet ju du, i Johannes 3, om du läser Bibeln då, så säger Jesus, som kopparormen blev upphöjd i öknen, måste människosonen bli upphöjd. Det vill säga, den här händelsen är en profetisk förebild om Messias. Jesus själv talar om det här. Det här är ju en underbar bild. Kommer du ihåg de gamla apotekssymbolerna? Kommer du ihåg att det var en kopparorm en gång i tiden? Eller hur? Den är en symbol alltså. Som handlar om Guds godhet. Och som handlar om frälsning. Och som handlar om befrielse. Eller hur? Och detta var ju underbart, så folket efter att de upplevt det här, de beslutade sig för att ta med den där symbolen. Och så kan vi läsa om den i andra kungaboken, 18 och 4. Andra kungaboken, 18 och 4. Här har du, i Hoseas Elas sons, Israels kungs tredje regeringsår blev Hiskia kung i Juda. Hiskia var en reformator. Och det står i vers 4. Han avskaffade offerhöjderna. Han slog sönder stoderna och högg ner aseran. Vidare krossade han den kopparorm som Moses hade gjort. Ända till denna tid hade nämligen Israels barn tänt offereld åt den. Och man kallade den för Nehustan. Va? Nu är vi alltså ett antal hundra år senare. Och det som var detta ett Guds tilltal till Moses? Ja. Var det ett bönesvar för folket? Ja. Var det läkedom för folket? Ja. Var det en profetisk förebild? Ja. Var det bara godhet? Ja, ja, ja. Men flera hundra år senare så tillber man Nehustan. Det betyder alltså att om vi tar ett gudsord i en tid och konserverar det och börjar tillbe bara ordet frånskilt han som sa det, så får vi religion. Därför så är det ibland lite roligt och lönlöst. Alltså jag tycker om det här gamla uttrycket. Att vi ska inte göra vad fäderna gjorde, men vi ska söka vad fäderna sökte. Ibland så kan man höra sådana här diskussioner. Ja, men jag vet vad Charles Finney sa om det här. Han tyckte så här och så här och så här. Och Levi Petrus, han tyckte så här och så här. Ja, P.P. Waldenström, han tyckte så här och så här. Och Rosenius, han tyckte så här. Och Luther, när vi läser hans skrifter. Och, ja, ni vet, vi håller på, va. Och det kan vara lärorikt till en viss gräns. Men jag följer varken Levi Petrus eller Rosenius eller Luther eller påven. Jag följer Jesus. Och det gör att jag vill gärna ta vara på allting som, men jag kan inte konservera gamla gudstilltal och tillbe dem. Vi tillber inte en gud i det förflutna. Vi går med honom i nuet för det han ska göra i framtiden. Det var ju riktigt bra, eller hur? Vi går med honom i nuet för det som kommer i framtiden. Och vi tackar Gud för fäderna. Jag kan berätta mycket vad fäderna har välsignat mig med. Och det är gripande. Jag är så tacksam för så mycket som jag har fått i arv. Men det är inte det jag tillber. Det är inte det jag tänder rökelse till. Men det gjorde Israel. Och i det här läget så är det alltså en avgud mitt i Israel, och den här reformatorn Hiskia, han måste ta det som Moses har gjort och krossa det. Brutalt, eller hur? Ibland undrar jag om det är så med vissa saker i olika kyrkor och samfund också, att man måste ta och slå sönder vissa saker för att folk, de tillber det förflutna. Vi är inte kallade att tillber det förflutna. Vi är kallade att leva med Jesus i nuet. Men vi tackar Gud för det som är gjort. Vi gör inte vad fäderna gjorde, men vi söker det de sökte efter. Det här är jätteviktigt. Vi är på resa. Det var de också. De hade sina kamper, sin vånda. De hade sina segrar. Vi har också vår kamp, vår vånda. Och vi ska ta våra segrar. Det som är farligt med det religiösa, en annan sån här sak som bara finns där, det är alltså att det smyger gärna in långsamt in i oss. Långsamt, och ligger alltså latent i våra liv. Det är någonting som vi bara tar för givet. Nu har vi släppat med det här. Det är ju tilltal från Gud. Det är klart att vi ska ha liksom offerrökelse till ormen. Det har man gjort nu i 100 år. Det är inte så klart. Men det smyger in. Och så plötsligt kommer en reformator och säger: vad är det här? Vad är det du tillber egentligen? Och då ruskas jag ju om. Och då är frågan: var är jag någonstans? Och det betyder inte, ja, jag känner att det finns många bottnar i det här. Självklart ger jag inte upp sanningar i Guds ord. Det är inget sånt vi talar om. Inget sånt vi talar om. Guds ord förändras inte över tider. Men vi gör ibland läror och dogmatiker och tankar som är alldeles för kortsiktiga. Och man kan få krossa det. Och så går vi vidare. Fariseernas motsats är alltså laglösheten. Du har lagiskheten på en sida, laglösheten på den andra. Tar du bort nåden och bara är på sanningens sida. Sanning, sanning, detta är vad lagen säger. Så. Vi struntar i all nåd och godhet. Så här är det. Så blir du lagisk. Men om du å andra sidan struntar i lagen, vi struntar i ordet, vi struntar i allting. Gud är god, Gud är snäll. Då är du över i laglöshetens dike. Du försöker komma åt Guds nåd utan hans sanning. Och det går inte. Men du blir alltså laglös. Och det här är vad saduceerna är. De är laglösa. Och de är alltså helt motsatta. En av de saker som fick mig att riktigt haja till, det var när jag insåg att en jag kommer inte ihåg om det var Bibelstudielexikon eller någonting som berättade, eller om det var Hugo Odeberg, jag läste en bok av honom. Någon i alla fall läste om, berättade att när romarna erövrade Jerusalem. Och här händer det mycket. Josefus beskriver ju alltså hur romarna blir tokiga när de ska ta guldet i templet. Va? Och hela staden brinner. Och man hade tänkt, ledarna ville ju egentligen bevara det här. Va? Men det gick ju inte. Man bröt upp liksom guldet och det brann. Och det var kaos på många sätt här. Va? Mitt under brinnande krig mot romarna så kan inte saduceerna och fariseerna komma överens. De strider och träter sinsemellan. De kan inte ens när hela deras heliga stad brinner upp, så är de inte överens. De är alltså helt i kiven med varann, helt och hållet. Va? Fariseerna, saduceerna, lagiskheten och laglösheten, de kan inte mötas, de hatar varandra. Med yttersta hat, de kan inte komma överens om någonting, utom en sak. Döda Jesus. Förfölj hans lärjungar. Visst är det märkligt. Att plötsligt så kan farisén och saduséerna komma överens om döda Jesus. Korsfäst honom. Bort med honom. De är ju inte överens om någonting. Och det är mer än någonting annat. Vittna för mig att det här handlar inte om en religiös sekt och en annan religiös sekt. Det här är för mig andemakter. De kan inte samlas om någonting, men de samlas om att döda Jesus. De samlas om att förfölja hans församling. Och det leder mig till att jag förstår att detta vill motverka just det jag talade om i förra sektionen om nåd och sanning. Det finns en sån här rolig liten text som vi kan titta på. Jag kommer inte ihåg om jag skrev ner den bara. Vi tittar, får vi se om vi hittar dit. Apostlagärningarna, tror att det är 23. Jo, precis. Paulus står inför stora rådet. Och här har du då både saduceer och fariser. Nu står han inför stora rådet. Han är ju anklagad för den han är. Det är mycket som är roligt här. Ska vi läsa lite från ända från början. Paulus såg på stora rådet och sa: bröder, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete ända till idag. Då befallde översteprästen Ananias de som stod bredvid att de skulle slå Paulus på munnen. Men Paulus sa till honom: Gud ska slå dig, du vitkalkade väg. Här sitter du för att döma mig efter lagen, och så befaller du i strid med lagen att de ska slå mig. De som stod bredvid sa: du förolämpar du Guds överstepräst? Paulus svarade: jag visste inte, bröder, att han var en överstepräst. Så mycket har man koll på översteprästerna. Alltså de bytte, va? Och Paulus vet inte att det här var översteprästen. Och då ändrar han sig, eller hur? Det står ju skrivet: en ledare för ditt folk ska inte förbanna. Jag ber så mycket om ursäkt. Här ser du en sån här sak som jag talar nyss om då. Eftersom Paulus visste att en del av dem var saduceer och en annan del var fariseer, ropade han i rådet: bröder, jag är farisee och son till fariseer. Och när jag nu står inför rätta är det på grund av hoppet om de dödas uppståndelse. Då han sa det utbröt en strid mellan fariserna och saduserna. Och de församlade delade sig i två läger. Saduserna förnekar nämligen att det finns någon uppståndelse eller några änglar eller några andar. Medan fariserna bekänner sig till allt detta. Alltså saduserna höll sig bara till de fem moseböckerna. Och de andra höll sig till hela lagen och allting. Här ser du precis varför börjar de gräla. För de hatar varandra. Och Paulus, han tänker, det här kan bli kul. Så han slänger in ett ord där. Och sen glömmer de bort honom fullständigt. De är bara tokiga i varandra. Va? Och man får tundan Paulus och så får han en rättegång någon annanstans och andra bitar. Det här är den enorma striden mellan laglösheten och lagen. Och den strider mot allt som är Jesus. Den strider mot allt som är hans församling. Vad är det jag vill säga med den här antiundervisningen? Jo, vill vi bygga Guds församling så måste vi bygga den så att den inte är laglös och att den inte är lagisk, men att den är fylld av nåd och sanning. Det här är motpolerna till det som jag undervisade förut. Det finns jättemycket att fortsätta att säga om det här. Men I grunden, jag tror inte jag ska säga så väldigt mycket mer ikväll. Utan i grunden så har jag med mig lite grann en historik utifrån mitt sammanhang, pingströrelse. Jag gjorde en analys av den en gång. Och jag tror att den analysen kan man göra på olika sätt. När pingströrelsen började i begynnelsen så vet ni att man kastades ut från olika kyrkor och man passade ju inte in och ditt och datt. Men den tidiga pingströrelsen, den var väldigt full utav sanningsförkunnelse. Det var inga snälla predikningar. Det var omvändelse och det var död och det var liv och det var starkt på det sättet. Men om du läser om den här tiden så har man samtidigt härberge. Man serverar mat för tusentals. Man delar ut filtar. Man gör allt för att rädda människor. Men du kan anklaga dem för att de gjorde det på fel sätt. Okej. Men det finns ju åsikter om hur man gör saker och ting. Men ser du på den tidiga pingströrelsen så fanns det mycket av nåd och barmhärtighet. Och det fanns mycket sanningslära. Sen är det som att någonstans så tröttnar man på att leva andens liv. Jag ska tala lite mer om det här imorgon också. Men alltså andens liv är att vara full av nåd och sanning. Och vägled i detta. Det är lättare att vara lagisk. Det är lättare att vara religiös än att ständigt utöva barmhärtighet. Det är jobbigt att utöva barmhärtighet. Jag vet inte om ni har tänkt på det ibland. Det är jobbigt att vara nådefull med människor. Det är lättare att vara brinnande och ha rätt. Och så får de ta det eller så skiter vi dem. Det är lättare. Och det gör ibland att man har en felaktig radikalitet som betonar sanningen på nådens bekostnad. Och jag menar att pingströrelsen någonstans, och ni som kommer ifrån de sammanhangen eller studerat det, vet att det fanns ett tag när syndakatalogen var väldigt stark i pingströrelsen. Det var fel och det var fel och det var fel och du får inte göra så. Den har inte varit lika stark i andra frikyrkor, men i pingströrelsen var det, till slut blev den bara lagisk alltså. Det blev fruktansvärt och vi sargade oerhört mycket människor. Fruktansvärt mycket människor. På fel grunder. Någon klippte sig fel, någon hade köpt en brosch, någon gjorde någonting hit och dit. Och man hänger upp sig på alla dessa saker och det byggdes en massa regler. Och lyssna nu, någonstans så tror jag att många av dem var inte grundade i ondska. Utan man ville inte att människor skulle vara giriga. Man ville inte själviskheten. Man ville inte de här sakerna. Och så sätter man upp någon form av riktlinje för att leva ett helgat och brinnande liv. Det var någonting gott. Men man kan inte bara sätta upp det utan att också ha kärlek med människor. Och någonstans tappar vi kärleken. Och det gör att när du studerar pingströrelsen under vissa tider så upplever du att den blev väldigt lagisk. Den blev religiös. Det här upplevde mina föräldrar. Jag är väldigt tacksam för mina föräldrar. De har övervunnit många kamper. De är ju födda på 40-talet. Men mina föräldrar kan berätta många ungdomsveckor och annat. Man samlades och diskuterade man vilka frisyrer man fick ha, hur det skulle vara. Bibelstudiet kom på fall alltså. Sen fanns det andra tillfällen man verkligen fick det. Men det var blandat. Det var många saker som var svårt. Och jag vet, därför att jag är barn till mina föräldrar. Jag är alltså en annan generation. Jag har mött väldigt många människor som är min ålder, vars föräldrar blir brända utav det som hänt. Och vet du vad de föräldrarna har lärt min generation? Min son, kom ihåg det. Det är bra med bibelstudier och Guds ord och annat. Men ta det inte för hårt. Var inte för överlåten. Man ska akta sig lite för att vara för ivrig. Och tänk på det att Gud är god. Han älskar dig. Han kommer alltid vara med dig. Och så börjar man ta bort sanningar. För att ge en generation kärlek som, förstår ni, det slår åt olika håll. Och detta är vad det religiösa gör. Det kommer in och skapar en obalans. Så att i ena ögonblicket så blir det lagiskt, i nästa ögonblick så blir det laglöst. Och nu är det så, mina vänner, att vi lever i en, och jag kan tala ifrån en begränsad syn, men jag ser en frikyrklighet som ibland varken vet sanningen eller nåden. Som är vilse. För om jag sätter igång och börjar predika evangeliet och omvändelse så kommer människor säga, men nu, han blir lagisk. Han dömer folk, han är hård. Och så får man en massa brev eller e-mail och människor säger, du ska inte predika så hårt. Har du inte sett vad som hände vid hårda predikningar? Och så vill man stoppa en sån predikan. Och alternativet är ju då bara predika, Gud är god. Varför sitter ni här? Gå hem och titta på fotboll istället. Eller gör något trevligt ikväll. Bygg upp er på bästa sätt. Gå på någon New Age-mässa eller någonting. Gud är god. Förstår ni? Det blir så flummigt så det inte är klokt. Vi har kyrkor idag som välkomnar New Age in i sina kyrkorum. Ni vet, vi har en vad är då vägen framåt? Och för mig är det, ska vi predika nåden, då vill jag predika sanningen så att nåden blir sann för människor. Finns inget annat sätt än att predika sanningen, men jag vill inte döda människor. Jag hatar dem inte, jag kan inte slå dem. Och inte människor mottagliga, då får jag gå in i mitt bönerum och säga, Gud, möt broder, möt syster, hjälp! Jag måste alltså älska människor. Och vet du vad? Jag upptäckte att när man förmedlar, man försöker. Det är inte lätt. Vi behöver en helig andes ledning. Men när man förmedlar till människor både sanning och visar nåd, så börjar de faktiskt bli mottagliga för evangeliet. Det är så roligt, jag har en kvinna hemma som jag försöker vinna för Jesus. Jag har bjudit henne på fika några gånger och vi sitter och pratar. Och senast så berättade hon för mig, eller gången innan så berättade hon att hon hade citerat vårt samtal med en annan väninna. Hon hade varit helt skräckslagen. Vågar du tala med din präst på det sättet? Vi har helt öppen hjärtliga samtal. Hon gnabbar på mig. Och jag, det är jättebra. Men du är helt fel, säger jag. Så här är det. Jag var hemma hos en muslimsk familj för någon månad sedan. 2 månader sedan. Och vi pratade. Och det är klart att Gud älskar dem. Eller hur? De är underbara. Men de känner inte Jesus. Och jag fick ett tillfälle. Så plötsligt så började jag berätta. Ja, men Mohammed, vi ser på det här och det här. Du vet, det som är den stora skillnaden, det är att vi blir förlåtna våra synder. Och han blir helt tyst. För det har de inte inom islam. De har ingen som förlåter dem deras synder. Tänk om jag inte predikade sanningen. Men sanningen är den att det behövs en omvändelse till Jesus Kristus. Och det sa jag i all vänlighet. Att vi tror på Jesus. Han förstod den skillnaden. Jag sa inte att han måste omvända sig, för jag gick inte över gränsen på det sättet. Jag presenterar tron på Jesus. Vi måste tillbaka till evangeliet, mina vänner. Jag tror att det här landet kan få stå och uppleva, om inte allt för lång tid bort alltså, det vi kallar för väckelse. Att människor kommer till tro igen. Men nyckeln till den väckelsen, det är du och det är jag. Vilken Jesus är det vi presenterar för människor? Och det är ju så lätt. Jag känner ju inte Per och Eva här. Men ni är några få jag kan namnen på. Roland här. Och så är det ju så lätt att titta. Roland och Eva, de gör så här. Varför tar de tid med den här familjen? De borde ju engagera sig i det här. Alltså vi har så lätt att titta på någon annan och tycka han borde gå en annan väg. Du borde göra så. Inte det här, den kyrkan. Vi tittar bort. Det gjorde en lärjunge till Jesus också. Men vad ska hända med den lärjungen? Kommer ni ihåg Jesus svar? Oroa dig inte för det du. Du ska följa mig. Och där vill jag landa ikväll. Jag vill komma tillbaka till detta. Att vi behöver bli efterföljare till Jesus på allvar. Härligheten bor i ditt hjärta. Kristuslikheten finns i dig. Det är härlighetens hopp, står det i Kolosserbrevet 1:30. Kristus i er är härlighetens hopp. Sanningen i dig. Nåden i dig. Var inte rädd för att tugga sanningar. Var inte rädd för att jobba med sanningar. Var inte rädd för att titta in i stora, svarta, tydliga riktlinjer. Men var heller inte rädd för att omfamna kärleken. Gud älskar verkligen på ett otroligt radikalt sätt. Men låt oss leva med balansen. Att när vi talar om nåden så är det en sann nåd. Och när vi talar om sanningar så går det inte att tala sanningar utan att tala om nåden. För vår Gud är full av nåd och sanning. Jag vill inte bli lagisk, absolut inte. Men jag vill absolut inte bli laglös heller. Och enda sättet är att Gud får fylla mig med sin ande. Att hans ande får regera mitt hjärta. Och jag får vara full av hans liv. Du behöver det. Och jag är säker på, jag är helt övertygad i min ande. Att fångar du något av det jag nu har sagt ikväll. Så kan det förvandla människor på ett otroligt radikalt sätt i din närvaro. Därför de kommer se att när alla andra förbannar dem så lyser du kärlek mot dem. Och i andra ögonblick när alla andra bara klappar om dem så är du den som talar om sanningen för dem. Och de kommer uppskatta det. Därför att du gör det inte hårdhet. Du gör det utifrån kärleken. Galaterbrevet 6 och 5 säger att vi har en tro verksam i kärlek. Kärleken är grunden. Men det är också sanningen. Det går inte att ta bort sann kärlek från sanningen. Vi måste ha båda två.